Johannes evangelium kapitel 1 vers 14-18 i Jesu navn. Og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin fader, full av nåde og sannhet. Johannes vitner om ham og roper: det var denne om hvem jeg sa, han som kommer efter meg er kommet foran meg, fordi han var før meg. For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne sønn som er i Faderens skjød, han har forklaret ham. Amen. Vi vet ut fra begynnelsen av Johannes evangeliet at ordet er evig, og ordet er Gud. Ordet er fra begynnelsen, det vil si fra evighet av, før noen ting ble til. Det snakket vi litt om forrige gang. Han har alltid vært, det er en ting vi ikke kan tenke oss. Han er Gud, som han er hos Gud, og det er ved ham Faderen har skapt verden. Alle ting er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. Dette var vi inne på sist. Nå står det om dette ordet, det evige som er hos Gud og er Gud, at dette ordet ble kjød. Resultatet av det betyr at han er blitt menneske. I nye oversettelsen står det at ordet ble menneske. Det er unøyaktig, og det er ikke korrekt. Det er en hemmelighet her at det står så upersonlig. Ordet ble kjød. Det er for å fremheve at da Guds sønn kom til jorden, så tok han ikke bolig i et menneske. Det var ikke et menneske på forhånd som Guds sønn tok bolig i og forbandt seg med. Det lærte vranglærerne samtidig med apostlene. En vranglære som oppstod meget tidlig, og som har holdt seg fremover gjennom tidene. Vi har altså meget av det i dag. Jeg vil ikke nevne navn på teologer, jeg har ikke interesse å gjøre det i denne sammenheng. Men jeg kan nevne enkelte uttrykk, som at Jesus er Guds lys, Jesus er Guds røst, Jesus er Guds kraft, Jesus er Guds veiviser. Han er veien på den måten at det er han som viser veien til Gud. Han representerer Guds sinn, han representerer Guds kjærlighet, han representerer den sanne medmenneskelighet og meget annet, som i og for seg er sanne ting så langt de rekker. Men når en enkelt slik ting blir sagt at det er dette som er Jesus, så blir det galt. Jesus er Gud. Han er blitt til på den måten at det evige ord som var hos Faderen, han er kommet inn i en jomfrus liv, er blitt unnfanget som mennesker blir unnfanget. Han ble kjød. Han har gjennomgått utviklingen fra foster i mors liv og alt som hører menneskelivet til, inntil døden på korset. Han som er ordet, han ble menneskesønnen. Menneskesønnen er et hebraisk uttrykk. Det betyr mennesket med stor bokstav. Vi har jo det på hebraisk at man i stedet for adjektiver, så bruker man ofte genitivkonstruksjoner. At en bonde heter for eksempel markens sønn, og en sterk mann heter styrkens sønn, en klok mann visdommens sønn. Og når man skal karakterisere mennesket etter menneske, sønnen, Han är människa framför alla andra människor. Han blev människa för att han tog på sig kött. Han kom i människors lignelse, står det i Filippenserbrevets andra kapitel. Det betyder att han kom som ett verkligt människa, men utan synd. Jesus har ingen jordisk far. Hade han det haft, då hade han inte varit Gud. Och det är väldigt viktigt, detta som står här. Och jag kan inte förstå mig på dem som säger att det är bara ett sted vi hör tala om jomfrufödseln, och det är i Lukas 2. Det går igen överallt då det talar om Jesu person att han inte har en jordisk far. Och si, som jag har hört, jag satt och hörde det i NRK, då är en fältpräst som hållit andakt och sa att för mig är Jesus lika stor enten han hade en romersk soldat till far eller icke. Det har ingen intresse hur stor eller liten han var för den prästen. Spörsmålet är, vem är Jesus? Historiskt sett, vem är han? Vad var det som skedde när Jesus blev född? Hur stort det är för oss, det spelar ingen roll. Vem är han? Jag kan se med sannhet att Jesus är stor för mig, men det är inte det som är det avgörande. Det avgörande är att här är talan med en person som Guds eget ord vittnar om att jag får lov att tro på han, slik som Guds ord vittnar om han. Och ordet blir kött alltså. Därför är Guds son människa. Han bor inte i ett människa, men han är ett människa. Och när du ser detta människa, då ser du Gud. Det kommer till i vers 18. Jesus har brukt starka ord om detta. Han tog bolig ibland oss. Och så vidner aposteln. Och vi så hans härlighet. Det är en härlighet som Jesus har gett avkall på, läser vi Filippenserbrevets andra kapitel. Då han var i Guds skickelse aktade han inte det för ett råd att vara Gud lik. Då står det att han gav avkall på det, tog vi att ta en tjänerskickelse på sig. Han gav inte avkall på att vara Gud lik alltså, men han gav avkall på att vara i Guds skickelse. Och tog i stället på sig en tjänerskickelse ved att bli människa. Han kom för att tjäna. Och då han var funnet i sin färd, funnet som ett människa, alltså det var konstaterat att han var ett människa, så förnedrade han sig själv så han blev lydig in till döden, ja döden på korset. Detta människa, han är alltså Gud. Och den härlighet som han förlot, som han gav avkall på, vi har kommit i människors lignelse, eller bli människa, eller vi har kommit i kött som det står här. Det är det vi kunde kalla Guds helighets härlighet. Doms härligheten. Det att han ska döma levande och döda. Det är en härlighet som Jesus skjuler och icke åpenbar under sitt jordeliv. Han kommer igen en dag. Då kommer han igen som människosönen. För det är han sedan han kom i kött, så är han människosönen. Som människosönen led han och döde och uppstod av graven. Som människosönen får han upp till himlen. Som människosönen är han med faderns högra hand. Och som människosönen kommer han igen med kraft och med egen härlighet. Då kommer han med sina änglar. Då kommer han i sin välde. Slik kommer han inte nå. Det är en härlighet som han har gett avkall på. Vi har blivit människa. Men lägg märke till, samtidigt är det också en härlighet som han uppenbarar. Och så kan vi spöra, vilken härlighet är han uppenbar? Jo, säger aposteln, det är en härlighet som den, en enbarn son, har från sin far, full av nåde och sannhet. Vi kunde se det slik, han uppenbar Guds härlighet efter evangeliet. Han skjuler Guds härlighet efter loven, han kom i kjød, men uppenbar Guds härlighet efter evangeliet. Han uppenbar Guds frälse, han har kommit för att frälse. Han uppenbar Guds frälsande kärlighet. Han kommer till jorden med en härlighet som inte kan beskrivas, och som Gud står vittnar om, och som apostlarna har sett. I Johannes 17, i Jesu ypperste prästliga uppenbaring, säger han till Fadern, den härlighet som du har gett mig, den har jag gett dem. Alltså den härlighet som Guds egen son har från sin far, den har han gett till alla dem som tror på han, som tar emot han. Vad är det för en härlighet? En enbarn sons härlighet. Det är det fullkomna barnekåret. En fullkommen barnrätt. Den kommer han till oss med. Den är uppenbar till Jesus Kristus. Han har kommit med sitt barnekår till oss, som har ödelagt vårt eget barnekår med vår synd. Vi var skapt till att vara Guds barn. Vi ödelade det där vi fallt i synd, och det kan inte genupprättas. Att bli en kristen består inte i att få genupprättat det som är ödelagt, men det består i att få ett nytt barnekår, det som tillkommer Guds son. Vi är insatt i ett barnekår, och det är det uttrycket som står för exempel i Galaterbrevet i det fjärde kapitlet, att han blev född av en kvinna, född under loven, för att han skulle köpa dem fri som var under loven, så vi kunde få insättelse i sönnekåret, står det. Det är grundtextens ord. Hyotesia heter det på grekisk. Det betyder att bli insatt i ett sönnekår. Vi blir insatt i Jesu Kristi sönnekår. Han har kommit med den härligheten. Den är full av nåde. Det är inte något vi förtjänar. Det är inte något vi kan ge vederlag för, eller ska ge vederlag för. Det är för intet. Med denna insättelse i sönnekår följer också arverätten. Och allt vad du kan si om det, att vara Guds barn i ordets egentliga mening. Vi är Guds arvinger och Kristi medarvinger, står det i Romerna 8:17. Det är något så svårt och rikt att det inte är möjligt att förklara det. Men detta har vi fått. Han har kommit med det. Han blev kjød för att vi skulle få se hans härlighet. En härlighet som den en enbarn son har från sin far. Och så är den full av nåde. Allt är för intet. Nåde betyder att Gud älskar oss utan grund i oss. Att vi får allt utan att ha förtjänt det. Och så står det sannhet. Det betyder att det blir sannhet i vårt Guds förhåll genom det att ordet blir kött. Ved å ta imot Jesus blir vårt gudsforhold sant. Utenom Jesus er det ikke mulig for noe menneske å komme i et sant forhold til Gud. Men det skjer ved ham. Det er et veldig rikt ord, som du ser. Og dette bekreftes av det som kommer videre her. Først roper Johannes ut i sitt vitnesbyrd om ham. Det var denne, sa han, om hvem jeg sa. Han som kommer efter meg er kommet foran meg, fordi han var, eksisterte, før meg. Johannes er forløper for Jesus. Han vitner selv i dette kapittel lenger ute, i vers 31 er det vel, for at han skulle åpenbares for Israel. Derfor er jeg kommet og døper med vann, sier han. Han skulle forberede det for Jesus. Så han kan være, det kan med sannhet sies at han er en forløper, og at Jesus kommer efter ham. Og at Johannes peker på ham som kommer efter ham. Men han som kommer efter ham, han er der fra før. I virkeligheten er det han som har formidlet hele Guds åpenbaring i det gamle testamentet. Det var han som talte med Moses på Sinai. Det var han som ga loven. Det var han som gikk foran sitt folk i ørkenen, som en skystøtte om dagen, en ildsøyle om natten. Apostelen vitner også om det at klippen som fulgte dem var Kristus, før hans kom i kjød. Det er han som sier om sitt forhold til Moses, for eksempel, ansikt til ansikt taler jeg med ham, munn til munn, som en mann med sin neste. Og det er underlig å tenke på han som har gitt loven. Han som har ført sitt folk frem. Han som måtte både tale dom og trøst til sitt folk. Og stundom også lede folk i straffedom fordi de satte seg opp imot hans ord. Han kommer nå som en mann, et menneske som døperen er forløper for. Efter meg kommer han som var før meg, var foran meg. Jesus har åpenbart alt det som Johannes tok imot i det gamle testamentet. Men det var før han het Jesus. Han het Herren. Han hadde ikke sitt jordiske navn da, for han var ennå ikke kommet i kjød. Men det Johannes bærer frem, det finner vi jo i det gamle testamentet. Og egentlig er det ikke noe i det nye testamentet som ikke allerede er der i det gamle. Fordi alt som er sagt i det nye testamentet, det har jo vært der før. Det sier oss apostel Paulus i begynnelsen av Romerbrevet, at det som han forkynner, det er det som forut har vært lovt av profeter i hellige skrifter, eller som Gud har lovt ved sine profeter i hellige skrifter, om hans sønn, står det. Lenge før han kom i Davids ett. Og det som apostelen da forkynner om han som er kommet i kjød, det er det som det gamle testamentet vitner om. Derfor har Jesus, før sitt komme i kjød altså, før han ble Jesus, gitt Johannes det han skal forkynne. Og efter han er kommet i kjød, så kommer han efter Johannes med sin virksomhet i Israel. Han har vært der før. Han har eksistert bestandig. Han var før meg. Det er ikke så lett å forstå intellektuelt, men det er noe det samme. Det er også dette Jesus vitner om til dem han gikk sammen med, til Emmaus. Han pekte på det som Mose lov og profetene og skriftene sa om ham. Og til disiplene som vi leser i Lukas 24 det også. Han sa til dem: dette er mine ord som jeg talte til dere mens jeg ennå var hos dere, at alt det måtte oppfylles som er skrevet i Mose lov og profetene og salmene om meg. Han er innholdet i det gamle testamentet. Han er kommet i kjød. Han er menneske. Og så ser vi hans herlighet. Den er tiltenkt oss. Den åpenbares, hans frelsende kjærlighet. For står det, av hans fylde har vi alle fått. Det er vers 16. Det er hans fylde. Det står om Jesus Kristus at i ham bor hele guddommens fylde legemlig, og I er fylt i ham. Jeg har sagt til de troende. Det er apostelen Paulus som gir oss det ordet. Hele guddommens fylde er i Jesus. Det står også at vi er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus Jesus. Det er altså Efeserbrevets første kapittel. Dette kan ikke vi utgrunne, men det sier oss at alt som vi trenger først for å bli kristne, for å leve som kristne, for å nå mål i det fullkomne Guds rike, og for å bli brukt av Gud som han vil mens vi er underveis dit, alt er oss gitt i Jesus Kristus. Av hans fylde har vi alle fått. Han er rik nok for alle som påkaller ham. Det er Romerne 10:13. Det er ingen forskjell på jøde og greker, de har alle den samme Herre. De er rik nok for alle som påkaller ham. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og der betyr frelst nå målet i det fullkomne Guds rike. Det er nåde over nåde, sier vår bibeloversettelse. Da står det egentlig nåde imot nåde i grunnteksten. Anti er den proposisjonen som er brukt der. Vi får nåde, den blir byttet ut med ny nåde, som alltid blir byttet ut med ny nåde, som alltid blir byttet ut med ny nåde. I dag lever jeg ikke på det jeg fikk i går. I morgen lever jeg ikke på det jeg fikk i dag. Jeg har den samme frelser. Hans fylde er nok. Og hans fylde får jeg. Og for hver stund, for hver anledning, for hver tid, for hver situasjon, får jeg ny nåde. Nåden blir byttet ut med ny nåde hele tiden. Nåde imot nåde. Dette er umulig å forklare, men vi skjønner det likevel. Du kan kjenne deg så dømt og anklaget fordi du hadde det jo så godt, og så plutselig var det vekk. Og så kjenner du deg tom og tørr og kold og død igjen. Du har ny nåde da. På hver stund har du ny nåde. Du skal ikke leve på det du har fått. Og vi skal så visst ikke leve på våre opplevelser. Og vi skal så visst ikke leve på våre nådegaver. Heller ikke leve på våre velsignelser. Vi skal ikke leve på nådevirkningen i hjertet. Men vi skal få leve av hans fylde. Og den har Gud gitt oss i sin egen sønn. Den fylden er der hele tiden. Och så får jag nåde efter nåde, nåde emot nåde hela tiden. Det är ingen stund vilket hos Jesus får äga det vi tränger, vad det måtte vara. Hans fylde kan inte beskrivas. Det är en gudomlig fylde. Det är hela Guds fylde som jag nettopp citerte från aposteln Paulus. Tränger vi mer? Tänk om vi kunde rätta blicken lite mer på han. Se mer på han alltså. Jag lever av det som Jesus är, av hans fylde. Det kan vara så välsignet. Vi upplever forskjellige ting. Ikke minst kan vi uppleva det i vår verksamhet och se Guds gärningar på möter och hur människor hör sig frälst. Och dagen efter är vi lika hjälplösa. Nästa gång vi ska fram och tala Guds ord så har vi ingenting i oss själv. Men vi har hans fylde. Och där får jag en ny nåde som är utbytet mot det jag fick för. Hvis en vill förstå det rätt alltså. Det är en farlig bild att bruka. Men det är som en levande organism. Det som är där skiftes alltid ut med något nytt. Legemet förnyas ju hela tiden. För att det som är, det försvinner igen och så kommer det nytt, ikke sant? Ja, det bildet halter förskräckligt. Men det leder tanken riktigt allikevel. Att slik är det, fordi det är av hans fylde vi har fått. Och märk dig, har fått. Den är där. Loven, det kommer som en begrundelse för loven, blev gett med Moses. Loven är uppenbaringen av Guds helighet. Den pakt som Moses upprättat, det är en lovpakt. Och den är upprättat på grundlag av Guds helighet, som du hör. Han säger, jag, Herren, din Gud, är en helig Gud. Och så upprättas då en pakt, en gensidig pakt. Jag ska inte komma närmare in på den. Men pakten som Moses förmedlat, det är en lovpakt. Det var loven som blev gett med Moses, och den var mycket nödvändig. Det är också nödvändigt att Gud brukar den på vårt hjärta. Genom loven blir vi stilt ansikt till ansikt med en helig Gud. Vid loven kommer erkännelsen av synd. När jag står för Guds ansikt, då är det inte meget igen av mig. Jag ser jag synd. Jag ser hur förtappt jag är. Hur hopplöst det ville vara om jag skulle möta Gud. Och det är en ting som är helt säkert. Loven kan inte bringa sannhet in i vårt Guds förhåll. Men det är en som har hållit buden och uppfyllt den, och det är han som vi snackar om nu, Jesus. Han har hållit den. Men han är det nåden och sannheten kommer till oss. Nåden och sannheten kom vid Jesus Kristus, som jag aldrig nämnt i förbindelse med vers 14. Men med Jesus blir det sannhet i vårt Guds förhåll. Nåden betyder, som jag nämnt, att vi får det för intet. Sannheten är det samma som Guds frälsesuppenbaring i Jesus Kristus. Jesus säger, han är därtill född och därtill kommit till världen för att vittna för sannheten. Jesus är själv sannheten. I Johannes 14:6 säger han det. Jag är vägen, sannheten och livet. Den som har Jesus, han är på vägen. Det är en levande väg. Vägen för oss fram. Det är lite banalt att bruka slike sammanligningar som det ofta är gjort, men det är ju riktigt också. Som för exempel Hope säger att som tricken, bilen, tåget för oss fram när vi är i det, så är Jesus vägen. Vi är i han. Jesus är inte kommit för att visa oss vägen, sen om han också gör det. Men han har kommit för att vara vägen. En ny och levande väg för oss in i det fullkomna. Han är sannheten. Den som har Jesus har sannheten. Och eftersom Jesus vid tron också får bo i vårt hjärta, kommer sannheten in i vår person. Efter det nya människa som är född av Gud i oss vid Jesus Kristus, att vi vid Guds helige ande och Jesus in i hjärta, så kommer sannheten där. Men den sannheten sitter icke i vårt gamla naturliga människa. Genom Jesus blir Guds förhållande sant för oss. Nåden och sannheten kom vid Jesus Kristus. Och den pakt som Gud upprättat på Sinai, det står i 2 Korinthierna 3, den upphävs i Kristus. Jöderna har bind för ögonen, säger aposteln. De ser inte att den gamla lovpakten är upphävet i Jesus Kristus. Det betyder inte att loven inte har någon betydning för oss som kristna. Men det har vi inte tid att tala om nu. Men det är inte några villkor för ett människas gudsförhåll. Det är Jesus som bringer sannheten. Ingen har någonsin sett Gud. Den enbarnes son som är i faderns sköd, han har förklarat han. Vi har inte sett Gud, och allikevel har vi sett han. Jesus uppenbarar han. Och när vi ser Jesus, då ser vi Gud själv. Detta är ofattligt. Vill du se Gud, se på Jesus. Den som har sett mig har sett Fadern, säger Jesus till Filip. Jag och Fadern, vi är ett, säger han. Jöderna uppfattat det som en Guds bespottelse. De tog upp stenen för att stena han. Och Jesus spör: många god gärning har jag visat det fram min far, vilken av dem stenar i mig för? Icke för någon god gärning stenar med dig, svarar de, men för det du som är människa gör dig själv till Gud. Ja, det var det Jesus gjorde. Han som är människa gör sig själv till Gud, för han är Gud. Gud är detta människa, och detta människa är Gud. Och när du och jag ser Jesus, ser vi Gud. Ingen känner Fadern utan Sonen, och den som Sonen vill uppenbara det för. När det blir oss uppenbart vem Jesus är, så ser vi Gud i Jesus Kristus. Den enbarne son som är i Faderns sköd, selv om han är på jorden, är han samtidigt i Faderns sköd. Det förstår vi ju heller inte, och det behöver vi inte. Men det står slik: Därför den som har sett mig, säger Jesus, har sett Fadern. Och i Hebreerbrevets första kapitel står det att han är avglansen av Guds härlighet och hans väsens uttryckte bilde. En dag när allting är fullänt, då ska vi få se Jesus i hans fullkomna härlighet. Då ska vi se detta till fullkomnhet. Men allerede här, mens vi är här på jorden, så är det sant att den som Jesus har fått uppenbara sig för, han har mött Gud personligt. Och den som ser Jesus, han ser Gud. Detta har Jesus förklarat uppenbart för oss. Så kan vi bara göra en ting, och det är att säga tack. Ta emot detta och ta vår tillflykt till han. Så vill vi tacka dig Jesus att du är den du är. Att du som är en allmäktig, levande frälser, Guds väsens uttryckte bilde, att du är kommit ibland oss och blivit människa, och att du har förlöst oss, du har frälst oss, du har fridt oss från våra synder med ditt blod, du har blivit vår rättfärdighet för Gud. Du uppenbaras idag vid Faderns högra hand. Du är vår talsman. Herre, vi vill så gärna upphöja dig och tacka dig. Och så ber vi om att du rätter våra hjärtor på dig. Och att du vill bruka oss så du genom oss kan bli känt av andra. Så vi tackar dig för varje gång vi har fått lov att möta dig under dessa samvär vi har. Om du vill, Herre, så låt oss få lov att fortsätta igen till hösten. Amen.